Grönlands premiärminister Mute Egede använder nyårstalet till att förespråka självständighet från Danmark. Kommenterar att såväl historia som nutid visar att samarbetet inte lyckats uppnå full jämlikhet och att det nu är dags att frigöra sig från kolonialismens bojor. Det pågår väldigt många intressanta diskussioner om den nya Trump-administrationen. Vi gjorde lite svep, lite småplock i förra inslaget apropå installationsceremonin. Men det finns väldigt mycket att prata om egentligen. En sak som jag tycker har varit det kanske mest intressanta de senaste veckorna, särskilt om man försöker ta ett lite större och mer långsiktigt perspektiv, det är diskussionen om Grönland och Trumps uttalade ambition att USA ska köpa Grönland av Danmark, eller ta Grönland av Danmark och ta tillbaks Panamakanalen och kanske Kanada. På sätt och vis är det gamla idéer såklart, det här med Grönland. Vi pratade om det i augusti 2019. Det var när Trump lanserade den här idén första gången. Så det var mer än 5 år sedan. Mer än halvvägs in i hans första presidentperiod. Och det var ju då, som många säkert minns, det var en snackis i någon vecka. De hade en liksom diplomatisk konfrontation med Danmark, några inställda möten och vad det var. Och sen blev det nästan helt tyst. Tills nu när saken kommer upp igen. Och det som hände nu, det var inte bara någon kommentar i förbifarten. Det är tydligt att Trump verkligen vill föra upp den här saken på agendan. Och han hamrar hem poängen övertydligt genom att utvidga diskussionen till att även handla om Panama och Kanada. Och han har också gjort mer än bara prata. Han flög in Don Jr. till Nuuk. Jag vet inte om det uttalas Nuuk. Men Grönland, det är en stad på Grönland som heter så. Och de dressade upp lite lokala förmågor, inklusive hemlösa människor jag har läst, i magakepsar. Bjöd dem på mat och öl på någon lokal krog. De har tydligen en sån i Nuuk. Tog bilder på dem. Ja, titta vilket varmt välkomnande vi fick på Grönland. De älskar oss. De hemlösa på Grönland älskar oss. Eskimoerna vill bli amerikaner. Ja, grönländarna verkar kanske lite avvaktande. Men allt sammantaget får man säga att den grönländska reaktionen måste ändå tolkas som ganska positiv. Det är inte som att de går i taket över det här och börjar ta till vapen och attackera amerikanska turister och så vidare. De har en så mild negativ reaktion att det är uppenbart att de fattar vilken bra grej det här är för dem. Vid det här laget förhandlar de bara om priset och premiärministern ska utlysa folkomröstning och så vidare. Så det här är Trumps idé, om man ska ta honom på orden då, att USA kan inte längre bortse från sina klara geopolitiska intressen. Och USAs intressen inkluderar total kontroll över den nordamerikanska landmassan och alla sjöfartsleder runt den. Och därför är det väldigt viktigt att kontrollera Grönland. Det är inte en kul grej, det är inte något som det kan ge vissa fördelar, det kanske finns olja där, utan det här är nödvändigt för USAs nationella säkerhet. Och samma sak med Panamakanalen. Den byggdes av USA för att den var en extremt viktig strategisk resurs i USAs liksom globala spel. Det var enormt kostsamt, även i människoliv. Tusentals människor pliktade med sina liv för att kanalen skulle byggas. Och sen kom Jimmy Carter. Praktaset som hyllas nu världen över för att han just dog. Vilket förstås är värt att jubla över, men det var ju 100 år för sent. Jimmy Carter gav bort kanalen till Panama, vilket man säkert kan rationalisera på olika sätt. Men Trump har ju absolut rätt när han säger att det är en totalt befängd idé rent geostrategiskt. Typiskt av västerländskt självskadebeteende, men på en osedvanligt stor skala. Och nu, liksom, nu har man mycket problem med Panama, att de inte släpper igenom båtar, de tar för mycket betalt. Kineserna håller på att ta över Panamakanalen, så det är väl absolut total katastrof. Så det var ganska lustigt att det fick bli som Trumps runa över Jimmy Carter att ta upp hela den här Panama-grejen. Ja, reversera det där idiotiska beslutet, ta kontroll över kanalen. Det är den mest naturliga sak i världen. Och vad ska de göra? Om någon lokal hövding i Panama har något att säga om det, då kan ju de ta upp sina synpunkter med sin närmaste US Navy Carrier Strike Group. Lycka till och stå emot dem om Trump vill ta Panamakanalen. Och den här frågan om Kanada som är upp agendan. Kanada som är ett land i djupt förfall, djup förnedring, självförnedring. De snabbspolar hela massinvandringsexperimentet just nu. Men med mycket sämre grundförutsättningar än europeiska länder. Lite som USA har gjort under Biden. Och som Storbritannien också har gjort under samma tid. Så att Kanada är verkligen i en väldigt svag position just nu. Både objektivt och subjektivt. Och Trump har gått ut hårt mot Kanada. Både med konkreta uttalanden som om Grönland och Panama. Det säger att Kanada är kritiskt för amerikansk säkerhet. Desto mer Kanada redan en lydstat. De är helt beroende av oss för sitt militärförsvar. Vi håller deras ekonomi under armarna med hundratals miljarder i subventioner varje år. Och sen gör han andra saker, den här Trump-grejer, som att han kallar Justin Trudeau för Governor Trudeau. Och han säger att han pratar med Wayne Gretzky, som jag tror är en gammal ishockeyspelare. Han är typ som Kanadas Börje Salming eller sånt där. Ja. Så Trump säger så att jag snackar med Wayne Gretzky, jag försöker få honom intresserad av att ta över makten där uppe. Helst såklart som guvernör Gretzky. Och allt det här, det är saker som Trump, han pratar öppet om det här gång på gång på gång. Det är inte rykten eller gliringar eller tweets. Det här är Donald Trump. Det här är vad han pratar om på sina presskonferenser. Så det här är en aktuell debatt nu. Ska USA annektera Grönland? Och kanske Kanada och Panama? Och jag vill bara säga först av allt att det här är en väldigt intressant debatt. Jag tycker att det är det kanske mest intressanta som diskuteras just nu i termer av storpolitik och geostrategi. För om 100 år så kommer ingen människa komma ihåg eller bry sig om vad som hände i Mellanöstern 2025. Var det krig eller fred i Israel eller i Syrien? Vem bryr sig? Men om USA i ett slag mer än dubblerar sin landyta, det kommer folk komma ihåg. Och såklart så skulle det betyda att någonting väldigt dramatiskt har hänt i det internationella systemet. Ett globalt skifte som skulle vara mycket mer betydelsefullt än liksom vem som vinner någon lokal konflikt i Israel eller Ukraina eller något sånt där. Och därför skulle man säga om 100 år att när USA annekterade Kanada, det var ju då allt började. Det som sen ledde till alla andra omvälvningar. Jag tror att det skulle vara liksom mycket större än allt det här som mumlas om den multipolära världsordningen då. Och allt det där. Det skulle inte vara orelaterat till det såklart, men här börjar vi verkligen snacka om en ny världsordning. Jag är nyfiken på vad du, Boris, tänker kring det. Håller du med om att det är en stor och viktig fråga snarare än bara små tokiga lustigheter som Trump kläcker ur sig i förbifarten som aldrig någonsin kan bli verklighet? Tar du det här på allvar som jag gör?
Ja, men jättemycket på allvar. Därför att det ger så stora öppningar. Därför att vad vi ser här är ju liksom nykolonialism, alltså inte kolonialism av det sätt som vi har sett de senaste årtiondena, att större länder försöker liksom kolonisera andra länder med hjälp av sina företag, med hjälp av att ge stora lån typ Kina och bygga infrastruktur eller genom olika former av politisk påverkan eller muta politiska eliter som USA och Ryssland har ägnat sig åt. Utan det här är gammal klassisk liksom territorial expansion. Vi vill utvidga landytan, förflytta platsen där vi kan sätta våra flaggor. Det är någonting helt annat. Och jag tycker det är alldeles utmärkt. Alltså jag värjer mig starkt mot tanken på att USA ska få Grönland och Kanada. Kanada ska förklara varför. Panamakanalen kan de få ta tillbaka. Men själva tanken på att en nation kan vidga sitt territorium tycker jag är synnerligen tilltalande faktiskt. Och i bästa fall så menar jag att det kan leda till att minst en del av Europa vaknar till och säger att nej, men Grönland tillhör oss. Vilket jag tycker man ska säga. Det finns ingen skäl för Europa att världsfreden kan vara trygga om USA får Grönland. Grönland är europeiskt. Jag säger så här. Alltså, EU kan ta Grönland under sina vingars skydd och inuiterna eller eskimoerna så jäkla sugna på att bli amerikaner kan de flytta till Alaska. Men europeisk landmassa, alltså en landmassa som ett europeiskt land har kontrollerat i 500 år och mer egentligen, ska inte tillfalla någon annan. Och det här öppnar för att man säger i Europa att det finns delar av världen som europeiska länder har kontrollerat. Som nu man så att säga utsatta för mismanagement av de lokala eliterna. Uganda, Nigeria, hela Nordafrika. Vi har för avsikt att erbjuda de här länderna att återbli kolonier och skapa ordning och reda. Det är ett bra politiskt program.
Ja, varför inte? Jag håller faktiskt inte med dig om dina slutsatser om Grönland och sånt där. Men det intressanta tycker jag är den övergripande principen. Det jag tror att vi är rörande överens. Jag skrev ett inlägg om det här på BBSen som vissa kanske läste. Det var en diskussion om hur man ska tolka Trumps uttalanden och sånt där. Och jag menar på att man ska nog se det i kontexten av... Vi lever i en väldigt konstig, anomalisk tid i termer av internationella relationer, som man brukar säga, relationer mellan länder. Därför att sedan 1945 så har vi haft särskilda regler som är totalt unika i historien. Det finns ingen likhet, så vet jag vet, något samhälle någonsin under alla tusentals år. Nämligen en sorts princip bland annat om att länder får inte erövra varandra. De gränser som är mellan länderna nu, de är liksom fixa och eviga och heliga och får aldrig ändras. Det är liksom förbjudet på en sorts överstatlig nivå att ta över och annektera territorium från en annan stat. Och det här kallas ibland för den regelbaserade världsordningen, the rule-based international order och så vidare. Och det här var ju någonting som skapades av USA, eller som påfördes av USA efter andra världskriget givetvis. Men poängen är att den här principen är totalt ohistorisk. Och om man liksom är fast i det här tänkandet, att det är så att det är hemskt när ett land erövrar ett annat land. Man får aldrig rita om gränserna, för det är fruktansvärt. Det var det som Hitler gjorde, eller vad man nu har för konstig rationalisering. Man måste försöka vakna upp då och inse att det här är någonting som uppstod för första gången i världshistorien i förrgår. Under hela alla tusentals år så har det betraktats inte bara som normalt, utan som positivt och ärofullt för länder att expandera sitt territorium med militära medel, med ekonomiska medel, hur man gör det. Men det har sett bara som en självklarhet att det är det här som stater och deras ledare håller på med. Och det är vår tid med de här restriktiva normerna, det är det som är undantaget. Det finns ingen som helst historisk grund för den här internationella världsordningen. Utan det är en totalt artificiell konstruktion som USA har påfört världen i bara ett par generationers tid. Och min poäng som jag gjorde på BBSen, det var att flera andra länder håller på att frångå den här ordningen nu till stor rabalder. Ja, Ryssland har annekterat jag vet inte hur många oblaster det är nu i Ukraina. 5 oblaster, de ska nog förmodligen ta några till. Kina vill ta Taiwan såklart, Israel vill expandera och bygga stor Israel, vilket är helt olagligt enligt den moderna världsordningen. Men om det är så att det håller på att hända nu, att vi går tillbaka till hur saker och ting alltid har varit i alla tusentals år innan 1945. Ja, men vad händer med USA? Vad är USA:s roll i den världen? USA har väldigt, väldigt mycket att vinna. Det är de som har påfört den här post-1945-ordningen. Men det betyder inte att det är bara de som tjänar på det, eller att de tjänar mycket på det. USA har förmodligen mer att vinna än något annat land på att den här efterkrigsordningen luckras upp. Och det här är en poäng som jag har försökt göra tidigare i Radio Bubbla. Tycker det här är någonting som folk inte ser tillräckligt klart på, även folk som liksom debatterar de här frågorna och skriver om dem och så vidare. Man pratar om den här multipolära världsordningen som kommer nu, där USA inte längre ska vara en global hegemon och så vidare. Men som jag pratade om flera gånger tidigare så tycker jag folk är ganska förvirrade kring USA:s roll i den här bilden. det som kommer hända är inte att USA blir en, som en jämbördig stormakt jämt Ryssland och Kina, vilket är vad ordet multipolär delvis leder tanken till. USA kommer fortfarande vara den i särklass starkaste stormakten, den mest dominerande globala spelaren, även om de inte har kanske lika stark hegemoni. Men liksom, multipolaritet, jag är inget fan av den här diskursen, men även om vi godtar de här begreppen, det innebär absolut inte att USA liksom försvinner ur ekvationen. Vilket vissa människor på något sätt andäktigt verkar inbilla sig. Men, och det är det som Trump lyfter upp nu som verkligen fascinerar mig. Att om vi ska gå in i den här multipolära ordningen, gå bort från den regelbaserade världsordningen, då kan ju USA stärka sin position på väldigt kraftfulla sätt. Därför att USAs liksom unipolära hegemoniska ordning bygger inte bara på att USA dominerar och gör som de vill. Utan USA har den ställningen delvis i utbyte mot att de håller sig till vissa gemensamma spelregler. Framförallt det här tabuet om att rita om gränser. USA kräver av andra länder att de inte ska erövra och annektera. Men en del av spelet är att inte heller USA får annektera. Men om man tänker lite på det så är det borde vara uppenbart, va? Det är absolut inte så att USA saknar kapacitet att erövra eller annektera. Eller att de saknar geostrategiskt intresse att göra det. Det är inte kapaciteten som fattas, det är auktoriteten. Det vill säga, USA är inte alls så aggressiva i världen som de skulle kunna vara. Och det är värt att tänka på för alla som hatar amerikansk interventionism, som jag till exempel gör. Att det hade kunnat vara mycket, mycket värre. Det finns den aspekten faktiskt av USA som en moralisk supermakt som är ganska återhållsam på vissa sätt. Och om det tar slut, om USA börjar agera som alla länder alltid har agerat genom hela världshistorien fram till 1945, då blir det andra bullar. Därför att då är regeln enkelt uttryckt att man tar vad man kan ta, och det är fullt att ta vad man kan ta. Och i USAs fall så är det en hel del.
Ja, men just därför att det är bra om handskarna kastas. Att europeiska länder i samma samarbete börjar liksom se sig själva som faktiskt ett växelmynt i den här regelbaserade världsordningen, vem som än råkar vara starkast, det kommer att vara USA för oändliga tider framåt. Men det finns ju en viss elegans alltså de är ju ändå slipade i all sin framfusighet, de amerikanska diplomaterna. Man kör ju ett dubbelt race här. Det är inte så att de överger den regelbaserade världsordningen, jävla uttryck. Utan man säger att vi måste utvidga våra gränser för att kunna försvara den regelbaserade världsordningen, som innebär att man inte får hålla på att ta andra länder. Alltså det är så fräckt så att man häpnar. Men ingen påpekar det absurda och ologiska. De har verkligen blivit... Och tar de den här, så att säga, moraliska rollen och tyvärr är det fortfarande så att folk tror att europeer tror att USA har räddat dem två gånger, som Elon Musk påstår. Så kommer det att sluta med att man säger att ni kan få ta det här och här. Man har ju redan gett dem en jäkla massa NATO-baser och annat. Men just det här oförblommerade expansionshungern gör att, tror jag, tanken kan väckas, eller bör väckas. Varför inte vi också? Uganda är vårt.
Ja. Jag håller med. Jag är väldigt positiv till den tanken. Jag hoppas att sådana saker kan hända. Men jag tror att det vi får också acceptera då, om vi pratar om Grönland till exempel, att situationen då, det blir att USA, jag tror att det här är ett bra scenario. Jag blir optimistisk när jag tänker det här. Att, tänk dig ett USA som fokuserar på sitt närområde, som fokuserar på sin egen kontinent, istället för att ut och kladda på alla andra kontinenter. Jag tror att det vore helt fantastiskt bra för hela världen. Låt USA, låt dem ha fullt upp med liksom, Kanada. Låt dem hålla på och kladda borta i Quebec, sådana skithåll. Grönland, vem bryr sig om Grönland? Låt dem fortsätta sitt sydamerikanska experiment. Jag bryr mig inte smack om vad som händer i Sydamerika. Argentinarna verkar vara lite sköna just nu. Men låt USA följa sin manifest destiny, som de alltid velat göra. Monroe-doktrinen, allting liksom. USA har ett naturligt intresse, ett naturligt geopolitiskt intresse av de amerikanska kontinenterna. De har inte på samma sätt ett lika naturligt och problematiskt intresse för resten av världen. Men om USA bara fokuserade på de amerikanska kontinenterna och därmed liksom fokuserade mindre på resten av världen. Jag är väldigt positiv. Och om priset är att europeiska länder inte längre kontrollerar Grönland, så är det är ett pris som jag i alla fall gärna skulle betala. För att få en mer historisk, klassisk orientering av länderna. Där länderna framförallt bryr sig om sin egen hemmaplan, utvidga sina gränser så att de blir mer lättförsvarade, skydda sjöfartsledarna runt sitt eget område och så vidare. Det är ganska rimligt, även om det innebär att USA expanderar och blir mycket starkare.
Ja, alltså det strategiskt sett så är vi superöverens. Det är ett bra scenario, och hela den amerikanska landmassan är ju fylld av en massa människokorsningar och bastardkulturer som liksom, det går aldrig att få någon ordning där, så att det är jättebra när de ägnar sig att försöka få ordning där borta. Från eldslandet upp till polcirkeln. Kör på! Risken tror jag dock är att det finns en sån överskottsenergi i det där landet. Så att de kommer inte nöja sig med att liksom hålla på och justera gränser och tillbaka kanaler och erövra Titicacasjön eller vad nu de förför sig, utan de kommer vara här och kladda också. Så det är det perspektivet som jag... Ja, man, en del människor när de väl börjar äta kan de inte sluta äta. USA är sådant till både människorna och kulturen och själen. Det är därför liksom, det är inte så att Grönland är en kulle jag vill dö på. Det är en glaciär jag vill dö på för att försvara Europa mot USA. Det har ett jäkla symbolvärde. Att man säger som du säger, ja men håll det borta nu. Men Grönland är vårt. Ni kan få Eskimoerna. Vi skickar med deras iglos också. Någonstans ska gränsen dras. Och annars blir det för undergivet. Och problemet för oss på den här kontinenten är ju att vi har såna inställsamma, insmickrande, alltså USA-tjänare som Italien, Meloni, polackerna, det finns några till liksom, som är opolitliga. Och det innebär att man måste börja dra gränserna och få de Grönland, så vem vet vad de tar härnäst.
Ja, jag har ett förslag som jag skulle vilja viska i Trumps öra. Grönland, Panama och Kanada är alla ära, men jag tycker att USA borde ta tillbaka Kuba. Jag tycker att det är det mest uppenbara liksom, nykoloniala projektet. Och jag tror att jag skulle stå 110% bakom det projektet. Innan Castro tog över Kuba så var ju Kuba en amerikansk lydstat. Det var en sorts sån här hård amerikaniserad, ultrakapitalistiskt litet paradis. Nästan allting ägdes av amerikaner. Ön var full av amerikanska turister. De rådde sig på kasinon och horhus i Havanna. Helt fantastiskt. Och jag tycker det är obegripligt. Jag har aldrig riktigt förstått det här. Jag förstår det på ett sätt, men jag tycker också att det är otillständigt och provocerande att USA aldrig slog tillbaks. De hade ju långt gångna planer. Grisbukten och allt det där. Men i slutändan satt ju Castro kvar på tronen tills han var 100 år gammal eller något sånt där. Och jag tycker att det är för jävligt. Alltså, om vi ska ha det här monsterlandet USA på planeten, kan de inte åtminstone ge oss lite riktig antikommunism? Jag vet att det inte är så. USA har aldrig stått för antikommunism. Det är bara en myt. Inget land har någonsin gjort så mycket för kommunismen som USA. Men om man får drömma lite, för det här är ett amerikanskt egenintresse, det är inte idealistiskt antikommunism och sånt där, men det vore fint tycker jag om de bara satte ner foten och tog Kuba. Kina vill ta Taiwan, fine, men då tar vi Kuba. In med hela den amerikanska militären, rada upp alla kommunister och medlöpare, skjut dem, låt amerikanska kapitalister ta över ön igen. Inga problem alls att installera en ny härskande elit eftersom USA har exilkubanerna i Florida. Marco Rubio blir guvernör på Kuba. Och det är också perfekt för Trump för att han kan bygga kasinon och skyskrapor i Havana. De är väldigt stort behov av nya hus i Havana. Vad säger du, Boris? Är inte det här en fin och lite inspirerande tanke att bara göra Kuba till så ultra-aggressivt, kolonialistiskt, kommersialistiskt projekt?
Nej, men jag bryr mig inte så mycket om Kuba. Jag skulle vilja gå lite i debatt om beskrivningen av Kuba och så vidare innan, under Batista. Men det är som sagt var en taktisk och perifer fråga, den diskussionen. Principen som du lägger upp har jag faktiskt inget emot. Det är, de kan ta hela Västindien om de kan. För att jag vill påtala följande, att bara för att man säger att det är legitimt och logiskt att USA försöker kontrollera hela landmassan, inklusive skärgården där utanför. Jag köper det. Men det är ett lika legitimt och logiskt intresse, för det ligger i alla nationers överlevnad och starka nationernas DNA att erövra och att faktiskt återerövra gamla positioner. Givetvis ska europeiska länder också rikta sitt intresse mot den amerikanska landmassan. Jag vill, och nu kommer alla tycka att, men vad talar dåren om? Och då kan jag bara säga så här, att det är ingen ny idé. Charles de Gaulle 1967, han är i Kanada. Och vad säger han i Kanada? Han håller sitt tal där till befolkningen. Vive le Québec libre. Alltså, lever det fria Québec. Hela delstaten där det bor mest fransmän då. Och det blev ju en jäkla diplomatisk kris. Här står liksom Frankrikes president och uppmanar franska befolkningen i Kanada att rycka sig loss och frigöra sig och givetvis alliera sig med Frankrike. Det är liksom på det sättet det ska tas. Nu har vi inte statsmän det formatet. Men bara för att vi säger att för Guds skull, Vita huset, kör på med ett manifest destiny. Europeiska länder har också ett manifest destiny och man har gamla kolonier i och befolkning. Quebec och Louisiana i USA bör faktiskt vara fria franska republiker på den amerikanska landmassan.
Vi är dessutom med gillarna i den, Boris, och vi har ett fint predikat nu eftersom Elon Musk åker världen runt. Han åker väl inte, men han twittrar världen runt och lägger sig i politiska processer i alla länder, ja, i hela världen.
Precis.
Det finns nästan inget land utan det är invadröjt och liksom kindpussas med någon oppositionsledare och skriver debattartiklar och så att om Elon får hålla på med det där, då får väl europeiska ledare gå in och liksom elda på självständighetsrörelser i Kanada och USA och vad det är för någonting. Det är en bra idé.
Ja.
Jag tänkte försöka säga en sak till om det här med Trump och hans motivationer. Varför gör han de här sakerna med utspelen och så vidare? En sak som jag inte hört någon prata om, så vitt jag vet, men som jag tror kan vara ganska viktigt, är att vad skulle det här betyda för Trump personligen om han lyckades införliva stora territorier i USA? Om man lyfter blicken lite och försöker tänka på vad mänsklighetens största män sysslar med, vad de kan aspirera till, så finns det knappast någonting som är mer ärofullt än att vara en erövrare som lägger stora territorier under sig. Så det är därför vi minns Julius Caesar. Att han var en av världshistoriens mest framgångsrika erövrare. Han expanderade romarrikets territorium med nästan 50%. Och det är därför vi minns Alexander den Store och Genghis Khan, de här odödliga namnen. Det enda som kan mäta sig med en stor erövrare, det är en stor vetenskapsman eller en stor konstnär, en verkligt stor konstnär, alltså en Archimedes eller en Michelangelo eller en sån här. Det ligger inte riktigt i korten för Donald Trump. Hans chans till storhet är som statsman. Och det är helt uppenbart så att det största och mest historiska en statsman kan göra är att expandera sin stats territorium. Så att om Trump klarar det här så skulle det innebära en enorm personlig ära för honom. Och man kan väldigt lätt räkna upp de enda tidigare presidenter som då skulle kunna mäta sig med Trump. Det är George Washington, såklart, han grundade landet och allt det där. Men också han öppnade upp för expansionen västerut, över Ohio och så vidare. Det är inte lika stort territorium som Grönland, men jag tycker han måste räknas. Och sen har vi Thomas Jefferson som genomförde the Louisiana Purchase. Det vill säga, han gjorde en deal med Napoleon om att köpa Frankrikes nordamerikanska kolonier. Och det är ett territorium som nu är en del av 15 olika amerikanska delstater. Jag gick igenom de här siffrorna i Radio Bubbla 2019 att ett köp av Grönland skulle vara nästan exakt ekvivalent med the Louisiana Purchase. Nästan exakt lika stort territorium, drygt 2 miljoner kvadratkilometer. Och dessutom lika stor befolkning, det är ungefär 60 000 personer. Och ungefär lika bördig jord. För att den här delen av Amerika som Jefferson köpte, det är ju mest stepp och öken. Och än idag så är det nästan helt tomt där. Det bor nästan ingen, det är liksom så här Oklahoma och Nebraska och sådana ställen. Det är nästan ingen som bor där. Men om Trump tar både Grönland och Kanada, då är det nästan 6 gånger större än Louisiana Purchase. Och sen har vi James K. Polk. Han var en av de största, han kanske var störst. Han införlivade Texas 1845, Oregon Territory 1846, alltså Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming och så vidare. Och sen så tog han en väldigt stor del av Mexico 2 år senare. Och det är då territorier som nu är en del av Kalifornien, Nevada, Arizona, Colorado, New Mexico och så vidare. Så man kan göra ett case, tror jag, för att Polk var den största presidenten någonsin av det här skälet. Han utökade landets territorium med mer än 3 miljoner kvadratkilometer. Alltså 50% mer än Jefferson la till. 1,5 Grönland, eller en tredjedels Kanada. Och jag hörde häromdagen, jag vet inte om det är sant, men det var någon som skrev att Trump har beordrat personalen i Vita huset att hänga upp ett porträtt av James Polk i valrummet. Så jag tror att det här är någonting som man måste se för att förstå vad Trump håller på med. Att om Trump lyckas med det här så blir han objektivt sett den största amerikanska ledaren sedan Washington och Jefferson. Och med objektivt menar då förstås ett sorts tidlöst historiskt perspektiv. Det skulle innebära en maximal personlig ära för Trump. En garanterad plats i alla framtida historieböcker som en gigant bland statsmän. Och om han tog både Grönland och Kanada, då skulle han också skapa världens största nation med god marginal till det näst största landet, det vill säga Ryssland. Och då skulle Trump bli en absolut världshistorisk ledare som kanske bara kan jämföras med Genghis Khan eller Alexander den Store. Och hans rike skulle vara nästan lika stort som Genghis Khans när det var som störst.
Jag tror nyckelordet är det du säger. Alltså, det är så det är. Jag tror nyckelordet är det du säger är hans rike. Därför att, jag tror att det är dit han vill egentligen. Därför att det är en president som på olika sätt erövrar en sådan landsmassa. Kan stå upp och säga, nu är vi ett helt nytt land. Vi behöver en ny konstitution. En fullt rimlig tanke egentligen. Vi har gått in i ett nytt skede. Vi lämnar det gamla bakom oss. Jag gjorde inte bara Amerika stort igen. Jag gjorde Amerika större. Jag tror att det är det som ligger. Har man gjort Genghis Khan-grejen, då kan man ställa lite speciella krav.
Ja, en väldigt intressant observation, för det är det här, det ska vi lite grann, så Kanada, är Kanada en ny delstat, ungefär lika stor som Texas eller Kalifornien i befolkning, eller är det 20 nya delstater, för att Quebec är en och Alberta är en och så vidare. Jag tror också att det är väldigt intressant det du säger om konstitutionen. Jag tror också att det skulle ha stora kulturella konsekvenser. Svårt att överblicka, men den här amerikanska guldåldern som Trump pratar om, det är sånt vanligt politikersnack liksom. Men jag tror att om han annekterade Kanada och Grönland, jag tror att det faktiskt skulle kunna trigga igång en sorts guldålder. Jag tror att nästan alla amerikaner skulle ställa sig helhjärtat bakom den här idén. De skulle vara väldigt entusiastiska, och jag tror att det skulle bara bli liksom enormt mycket entusiasm och positiv energi. Ja. Inte minst för att man också bröt sig loss från den här väldigt begränsande världsordningen, regelbaserade, som vi levt under så länge. Jag tror folk skulle tycka att det var enormt inspirerande om det här öppnades upp. Så att ny konstitution, ny kultur, nya riktningar. Det är någonting i stil med att kolonisera en ny kontinent, eller kanske kolonisera en ny planet. Skulle kunna göra någonting åt det hållet med de här verktygen. Det är en ganska genialisk idé faktiskt.